Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Den välkända signaturen känner de flesta av er till. Den tjuvaktiga skatan heter den. Och jag heter Sven Johansson. I kontrollrummet sitter Thomas Bokvist. Och vi ska då tillsammans 2 timmar framåt presentera veckans program här i Seniorradion. Det känns, ska jag kännas, lite konstigt. Denna nya värld som vi på något sätt har hamnat i. Som... Vi vet ju inte vart det kommer att resultera i så småningom. Men jag tycker att varje dag växer man med nya farhågor, oro. Ja. Men det värsta vi kan göra, det är ju liksom bara att få sjunka ner i någon slags konstig känsla och bli apatiska. Vi rullar på helt enkelt. Vårt program idag... Det ska handla om ekonomi, växande skulder också för oss äldre. Och den som ska hjälpa oss att reda ut de begreppen, det är Sara Stenqvist från Konsument Gästrikland. Och hon har ju också lite andra konsumenttips att komma med. Sen ska vi titta in på konserthuset, eller snarare Micke Forsblom som ska titta in hos oss och berätta lite grann om godbitarna inför vårsäsongen. Sen ska vi vänta hit Petra Jonsson. Det är hon som håller i tårarna för Kulturhuset Agnes. En dryg månad har allting varit igång där. Och vi vill ha reda på hur allt har fungerat naturligtvis. Och framförallt vad som kommer hända nu då. Sven-Erik Lundberg serverar en ny omgång blues med Danny Blomley i huvudrollen. Och sen har vi en avslutande paneldebatt om veckans händelser. Det blir svårt att gå förbi världsläget där. Men några lokala inslag. Vi har en viss landshövdingehistoria som jag tror att vår trio bestående av Per Piscator, Kenneth Lutti och Kiki Larsson gärna debatterar. Sven-Erik Lundberg, det är han som har valt veckans musik i övrigt i mitt program här. Jag vet inte riktigt vad han tänkte på när han lyfte fram den här första låten. Möjligen är det dagens program han tänker på. Den heter i vilket fall Underbart är kort, det är Povel Ramels låt.
Bara en enda ros på ett evigt klänge, så är livet trist, varar länge. Men underbart är kort, alldeles för kort. Följer du ödets väg genom dunkla gränder, når dig solen en glimt i sänder. Ty underbart är kort, alldeles för kort. På var sommaräng du finner bara en lyckoklöver någonstans. Och likaså en enda gång du möter just den vän du behöver, så ta din chans. Men fort innan den flyr bort, underbart är kort, alldeles för kort. Da 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 da. snart är kort, alldeles för kort. På var sommaräng du finner bara en lyckoklöver, någonstans. Och lika så en enda gång du möter just den vän du behöver, så ta din chans. Men fort, innan den flyr bort, underbart är kort, alldeles för kort.
Underbart är kort var detta. Hur är livet i Stigslund? Frågar vi Ingrid Karlsson.
Jo, man ska väl inte klaga. Det kommer lite sol här i alla fall.
Det var värst. Ja. Den har inte kommit här över stan än. Vad jag
nej, men att jag bor lite högre upp.
Så. Ja, ja, ja.
Du vill väl veta vilka vi ska gratulera, förstår jag.
Ja, kan du tänka dig. Det var precis det jag tänkte på.
Ja. Och idag, eftersom det är 18 februari, så ska vi gratulera Frida och Fritjof. Och i början av 90-talet så kulminerade Fridas modevåg. Men i slutet av 90-talet så följde snabbt. Frida är dock fortfarande ett mycket vanligt namn. Det är ett nordiskt namn som betyder den älskade. Och ett namn av tyskt ursprung började användas i Sverige i början av 1800-talet. 1901 togs namnet in i almanackan och ersatte Concordia. Och Fritjof, ja, det blev ju ett modenamn på 1800-talet i Sverige efter Tegnérs publicerade diktverk Fritjofs saga 1825. Populariteten höll förmodligen i sig genom hela 1800-talet, för runt sekelskiftet var namnet fortfarande vanligt och placerades in i almanackan 1901. Namnet har troligen sitt ursprung i ett öknamn som betyder fritstöraren, då tjoff betyder tjuv. Från och med 2001 så är namnsdagen dock flyttad till februari, och Frida har fått en ny granne i kalendern. Och förutom Frida och Fritjof, som de här dagarna som vi brukar prata om, så är det fotens dag, vad man nu ska göra med den.
Ja, men gå till exempel. Ja.
Ja. 19 februari, då är det Gabriella och Ella. Torsdagen den 20 är det Vivian, och då är det slarvighetens dag. 21 är det Hilding, och lördagen den 22 då är det Pia, och då är det alla scouters dag. 23 februari Torsten och Torun, och 24 februari Mattias och Mats. Men som sagt var, idag är det Frida och Fritjof vi gratulerar.
Ja, Frida blev väl ett väldigt popnamn här på, ja, för ett antal år sedan nu, va? Men det håller i sig alltså hyfsat.
Ja, det är fortfarande ganska poppis.
Så är det. Och så du, jag måste notera det. Slarvighetens dag, vilken dag var det, sa du?
Den på torsdag, den 20.
Den ska vi speciellt...
Notera.
Ja, jag skriver ner den nu, för jag kommer annars att glömma det direkt.
Ja.
Så undrar varför, hur firar man det förresten?
Ingen aning du, men man kanske kan få slarva till lite mer än vad man brukar.
Det är inte möjligt i mitt liv och hem. Men vi får se hur vi kommer ihåg detta.
Ja.
Och du ska ut och förbereda nästa veckas program, hörde jag.
Jag ska ner till Anticimex och höra mig för om varför det är så mycket råttor och möss.
Inte i Stigslund, va? Är det?
Jo då.
Det är det?
Ja då.
Ja, jag bor ju också där uppe, men jag har inte sett till dem i år.
Ja, men jag har sett. De finns här, så.
Ja, men vad kul, vill jag på säga.
Ja.
Tack för detta, Ingrid.
Tack, tack.
Vi hörs och ses.
Ja. Hej.
Hej. Hej då.
Reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895, och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsetet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Vi ska alldeles strax börja prata om ekonomi här tillsammans med Sara Stenqvist. Men jag tror vi hinner med ett litet musikstycke innan dess. En gammal Elvis-låt, vad sägs om? Wear my ring around my neck.
Won't you wear my ring up around your neck to tell the world I'm yours by heck? Let them see your love for me, and let them see by the ring around your neck. Won't you wear my ring up around your neck to tell the world I'm yours by heck? Let them
vissa låtar blir aldrig för gamla, tycker jag, som kanske själv är lite för gammal. I vilket fall, Sara Stenqvist, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du kommer från Konsument Gästrikland.
Stämmer.
Ja. Hörru, jag måste fråga dig först. Ni har hittat en ny plats uppe i Agnes.
Ja, det har vi.
Ja.
Ett fantastiskt hus.
Ja.
Agnes kulturhus. Vilken tur vi har som får bo här i Gävle som får det.
Jaha, du får hälsa Petra Jonsson som dyker upp här om ett tag sen och om detta. Det är inte alla, riktigt alla som håller med. Det är en del som tycker att det är en del som fattas. Men hittar Gävleborna upp till er? Ni bor uppe på någon av de översta våningarna där, va?
Ja, men de hittar till oss. På konsumentvägledningen sitter vi ju på plan 3 i studierum 5. Där sitter vi på tisdagar och torsdagar mellan 9 och 12.
Ja.
Så min kollega Nadja sitter där nu i denna stund och tar emot våra besökare med konsumentjuridiska frågor.
Ja, och vad är det för frågor främst då som dyker upp en sån här?
Om vi tittar på vår statistik så är ju fortfarande de toppfrågorna handlar om begagnade bilar och hantverkare.
Jaha. Det är eviga frågor det.
Det är eviga frågor. Det är svårt att köpa bil. Så är det. Det är svårt att köpa begagnad bil. Och man köper ju inte en ny bil utan man köper ju en begagnad. Så är det ju. Så att man kan ju förvänta sig, skulle jag säga, att bilar går sönder.
Ja.
Frågan är bara när detta kommer att ske.
Usch då, jag ska till bilverkstaden efter det här programmet sen. Ja, vi får se vad det blir av det.
Vi får hålla tummarna.
Ja, okej. Men ni har, det var ett speciellt ämne som du ville ta upp idag, och det är den här telefonförsäljningen.
Ja, jag tänker att det kan vara värt att lyfta det igen, för vi ser ju att det är ett fortsatt problem. Mm. Vi har ju fått lite ny lagstiftning, lite, som ska vara lite mer konsumentskyddande, och vi fick ju regler 2018 redan som sa att vid telefonförsäljning så måste ett avtal skriftligt accepteras eller godkännas efter samtalet. Det betyder att det räcker inte numera bara med att tacka ja i telefon och sen är man bunden, utan efter samtalet, när vi har lagt på, jag och försäljaren, så ska han eller hon skicka avtalsinformation till mig. Vad är det för någonting som avtalet innebär? Och sen så ska jag skriftligt bekräfta detta. Jaha, vad betyder det? Betyder det penna och på papper? Nej, det betyder det. Behöver det inte betyda. Det kan vara att man signerar med sitt mobila bank-ID. Eller att man kanske svarar ja eller okej. Eller något liknande i ett sms eller ett mejl. Det betyder också att man skriftligt har godkänt det här avtalet efter samtalet. Mm. I den här informationen då ska det ju framgå att jag har ångerrätt. När vi handlar på distans, som telefonförsäljning är, så har vi ju ångerrätt. Hur lång är ångerrätten? Hur många dagar?
Frågar du mig? Ja. Jag har faktiskt inte en aning.
Det här ska man kunna.
Ja.
Man ska kunna sin konsumenträtt. Och det, du har 14 dagars ångerrätt.
14 dagar. Ja. Jag skriver upp det här så vet jag det nästa gång. Ja. Mm.
Om du köper en tjänst, då börjar de där 14 dagarna att ticka när du har lagt på luren. Och då menar jag med tjänst, menar jag till exempel telefoni eller tv-abonnemang eller bredband eller någonting annat. Mm. När du köper en vara, de här prenumerationerna på tandborsthuven, strumpor eller liknande, då börjar de här 14 dagarna ticka när jag har fått mitt första paket.
Okej.
Okay. Så alltså när jag har fått varan i min hand.
Ja.
Och just de här prenumerationstjänsterna, de ser vi ganska mycket. Att man blir uppringd och så blir man erbjuden ett provpaket. Du måste ju börja äta omega 3. Ja. Fantastiskt, det är jättebra. Eller D-vitamin, eller vad det nu kan vara annat för någon typ av kosttillskott där ofta. Och då får du, erbjuder jag dig här ett provpaket. Du behöver bara betala frakten, 39 kronor. Och sen kan du avsluta precis när du vill, och så pratar de på där och ja, men jo, det låter väl bra, ja, men jag vill ta väl det då. Ja. Sen visar det sig, när det första paketet har kommit, ja, men jag betalar de där 39 kronorna, okej, nu har jag gjort det, ja, men, och inte äter jag de där pillerna eller? De ligger ju någonstans på bänken där. Ja, och sen så efter en månad, då dyker upp ett paket till. Och då reagerar jag och funderar, vad är det här? Det har inte jag beställt, jag skulle ju få ett provpaket. Då visar det sig att i de här avtalsvillkoren så har jag accepterat en prenumeration där jag har bundit mig, till exempel att jag måste ta emot 6 leveranser. Men då, nästa leverans kostar inga 39 kronor, den kanske kostar 800 kronor.
Mm. Men hör du, det här att man ska signera då. Men det är efter man har signerat då som det här kan inträffa.
Ja, absolut. Alltså har jag inte signerat efter samtalet, då har vi inte ett giltigt avtal överhuvudtaget.
Nej,
så då ska man bestrida att det finns ett giltigt avtal. Och då kan man komma till oss och så kan vi hjälpa till i den processen.
Behöver man bestrida det? Alltså kan man inte bara stunta i det då?
Vad tror du händer om någon ställer krav på dig och så struntar du att betala? Vad gör de då?
Ja, de går till kronofogden.
Ja.
Ja.
Så att, får man ett krav, det är alltid så att vår starka rekommendation är att får du ett krav som du inte anser dig skyldig att betala, då behöver du vara aktiv och du behöver bestrida den. Vad betyder det då? Det betyder att du skriftligt ska meddela motparten att du inte tänker betala och varför. Alltså, till exempel, jag har aldrig accepterat det här avtalet skriftligt. Det finns inget giltigt avtal. Det är att bestrida. Det behöver inte vara krångligt. Det är krångliga ord, men det behöver inte vara så krångligt. Och varför säger vi att man ska göra det här skriftligt, tror du?
Ja, för att det ska i fortsättningen sen då kunna visa upp.
Att precis, visa upp. För att om jag ringer och pratar med det här företaget och säger att ja, men jag vill inte ha det här, så kanske de svarar mig, okej, nej men då säger vi upp det här, ja men vi gör så, det blir bra. Och sen kommer ett paket nästa månad ändå. Mm. Då måste jag ju kunna bevisa att jag har pratat med dem. Jag kanske kan bevisa att jag har ringt dem, men jag kan ju inte bevisa vad vi har sagt. Nej. Så därför skriftligt, både när man ska använda sig av ångerrätten, då gör man det skriftligt, spar en kopia. Eller när man ska bestrida någonting, gör det skriftligt, spar en kopia. När jag säger kopia, då kan jag mena en kopia i mejlkorgen, i utkorgen. För ett mejl är ju ett fantastiskt verktyg om man är digital att kommunicera. Och då har man ju automatiskt en kopia i utkorgen där det står när jag skickade det, till vem jag skickade och vad jag ställde för krav.
Hur mycket fusk är det i det här? Man tycker ju då de försäljarna och så där borde vara väl införstådda med de bestämmelser som gäller och så där. Men de försöker gena det.
De är ju jätteslipade. Alla såna här typer av säljare är ju superslipade, jätteduktiga på sitt jobb. Och de lyckas ju sälja på oss massvis med onödiga grejer som vi inte behöver. Sen kan det ju inte bara, det handlar ju inte bara om onödigt i form av kanske piller eller tandborste jag inte använder. Det kan också vara till exempel telefonabonnemang. Mm. Det är ju ofta vi träffar på konsumenter som kommer till oss där det visar sig att man kan ha både 3 och 4 giltiga telefonabonnemang samtidigt.
Ja.
Jag kan ju bara ringa med en i taget, men jag kan ju vara juridiskt bunden att betala för alla 4.
Mm. Och det är väl speciellt äldre människor då som inte har sån god koll på det där, vilka avtal de har. Och...
Ja, alltså eller... alla drabbas, men seniorer är ju en specifik målgrupp som också många säljare riktar sig aktivt mot. Det vill säga att man vet att det här är en sårbar grupp och då attackerar man dem lite hårdare och pressar dem lite hårdare. Och ofta är det ju de som trillar dit och har kanske tackat ja till mycket mer saker eller fler abonnemang än vad man egentligen behöver.
Mm. Ja, det upptäcks ju då när människor går bort till exempel och de efterlevande då ska försöka reda upp den här härvan. Att det kan ju vara precis som du säger, de kan ha 4-5 olika telefonabonnemang.
Ja.
Eller?
Ja. Ja. Mm. Och så ska det inte behöva vara, men råkar man ut för det här, då kan man komma till oss, sin kommunala konsumentvägledning, så kan vi försöka hjälpa till och reda ut hur det ser ut och kolla om det kan finnas kanske någon ångerrätt eller något ogiltigt avtal som vi kan hjälpa till att bestrida.
Mm. Men du, det låter ju som om ni skulle kunna belastas med otroligt mycket jobb om alla började göra så här, att de sökte upp er.
Ja, men det är väl därför vi finns, för att vi ska hjälpa till. Så.
Ja, men, och så har ni bara öppet 2 dagar i veckan. Det
är... Och på drop-in 2 dagar i veckan, men vi har ju telefontid 4 dagar i veckan.
Okej, okay. Okej. Okay. Jo, en sak som jag undrar över, det kanske du kan. Och det sker ju en hel del sånt där som fortfarande kommer i pappersform då. Jag har några räkningar som dyker ner i pappersform.
Ja.
Men det är ju då upp till leverantören av utbärningen då. Då och då händer det ju att de bommar helt enkelt, va?
Fakturan,
ja. Ja. Vem har ansvaret i slutändan? Jag har aldrig fått någon faktura, säger jag. Vad är det här för skoj?
Jag är inte så skoj, men det är du som är ansvaret. Det är du som konsument som har ansvaret. Om jag köper någonting, en vara eller tjänst, då har jag accepterat ett avtal. I avtalsvillkoren kommer det att stå att jag har lovat att jag ska betala och jag ska betala en viss summa, ett visst datum. Då är jag ansvarig att göra det, oavsett om jag får en faktura eller inte. Så får jag inte en faktura, då är det mitt ansvar att då behöver jag kontakta den jag ska veta. Jag är skyldig pengar och efterfråga. Hallå, jag har inte fått någon faktura, hur ska jag betala? Kan ni uppge bankgiro och sådana där saker?
Jag var faktiskt lite osäker på det. Jag trodde att det var deras skyldighet att se till att det här levererades.
Det är en tjänst som de ger oss att skicka ut fakturer. Ja. Varför gör de det? Jo, för att de vill att vi ska betala.
Ja, det är klart.
Så visst är det så att det ligger i deras intresse att skicka ut fakturerna och skicka ut i rätt tid och så vidare. Ja. Men i slutändan är det vårt ansvar som konsumenter att vi ser till att betalningen är där den ska vara, rätt datum.
Ja. jag måste erkänna, jag är jätteslarvig med det. Jag väntar på faktura. Kommer ingen, så ja, då får det väl vara då ungefär.
Då gissar jag att det ofta händer att du får påminnelseavgift då, 60 kronor.
Ja, det har väl hänt vid något tillfälle. Ja.
Ja, och det är väl de 60 kronorna som är lite onödiga, för de betalar man ju för ingenting egentligen.
Ja, just det. Och det har de rätt. Det står på avtalsvillkoren då att man,
ja,
måste
det står
betala
också i lagstiftningen att man har rätt att ta ut en påminnelseavgift.
Jaha. Du, jag tänker fira det här på torsdag när det är slarvighetens dag, fick vi höra.
Mm.
Ja, det är som gjort för mig. Jag tänker att jag ska undersöka det här, för jag har några den här månaden faktiskt. Några räkningar som jag inte har sett till. Vi får se. De flesta har jag. De kommer ju bara på, vad heter det då? Nej, e-post alltså.
Ja.
Mm. Ja. Okej. Okay. Jaha, men du, ska vi göra så här? Har du någonting mer om det här med telefonförsäljning?
Jag kan sitta och prata hela dagen om telefonförsäljning, men jag tänker vi tar väl en låt och sen tar vi lite ekonomi efter det.
Just det. Vi ska ge oss in i... Vad ska vi ha för låt då, Thomas? Du har någonting med Andrew Sisters på gång, va? Härligt.
Strike up the music, the band has begun. The Pennsylvania Polka. Pick out your partner and join in the fun. The Pennsylvania Polka. It started in Scranton, it's now number one. It's bound to entertain ya. Everybody has a mania to do the polka from Pennsylvania. While they're dancing, everybody's cares are quickly gone. Sweet romancing, this goes on and on until the dawn. They're so carefree, gay with laughter, happy as can be. They stop to have a beer, then the crowd begins to cheer. They kiss and then they start to dance again. Strike up the music, the band has begun. Pennsylvania polka. Pick out your partner and join in the fun. The Pennsylvania polka. It started in Scranton, it's now number one. It's fun to entertain ya. Everybody has a mania to do the polka from Pennsylvania.
Everybody's cares are quickly gone. Sweet romancing. This goes on and on and on until the dawn. Gay with laughter, they're happy as can be. They stop to have a beer, then the crowd begins to cheer. They kiss and then they start to kiss again.
Pennsylvania Polka med Andrew Sisters. Den har ni inte hört så ofta. Det var ett tag sedan. Men det är ett speciellt sound där som jag och musiksättare Sven-Erik gillar väldigt mycket. Andrew som har en speciellt ljud. Vad säger du, Sara? Har du hört det här förut?
Nej, det var första gången. Men ja. Det var en trevlig bit.
Den är väl tillbaka till 30-talet någonting, kan jag tänka. Ja. Sara Stenqvist, gäst hos Seniorråden här idag. Vi ska prata om budget och skuldrådgivning.
Mm.
Ett stort ämne faktiskt. Våra skulder bara växer.
Ja, det är så. Vi ser ju alarmerande siffror från Kronofogden.
Ja.
att skuldberget, svenskarnas skuldberg, växer. Både antalet skuldsatta och den totala liksom, skulden som varje person har då, växer också.
Ja.
Så att det blir värre och värre på alla sätt och vis.
Jag såg någon siffra där, 137 miljarder i skuld.
Ja.
Usch, vad otäckt det är. Och det är inte längre bara slarviga ungdomar som tar sådana här snabblån eller sådär. Utan det är också vi. Och då tänker jag på mig själv, inte så mycket på dig Sara. Men att vi äldre också börjar bli skuldsatta på ett
oväntat
sätt.
Ja, vi ser ju på i Kronofogdens statistik så ser vi ju att de... När man pratar om de som ansöker om skuldsanering så har ju de seniora grupperna ökat under flera år. Och senast här så fick vi siffror på att det är kvinnor 65 plus som är den gruppen som har ökat mest med ansökningar om skuldsanering. Och vad är då skuldsanering?
Mm.
Skuldsanering är ju det sista alternativet kan man säga. Alltså det är en väldigt långtgående åtgärd som handlar om att det är en möjlighet man kan få när man är så skuldsatt att man inte inom en överskådlig tid kommer att kunna betala tillbaka sina skulder. Då kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En normal skuldsaneringsperiod är 5 år, vilket betyder att under de 5 åren så får jag leva på det som brukar kallas för existensminimum. Och sen resten av de inkomsterna jag har ska gå till att betala av mina skulder. Och när de här 5 åren har gått, då kommer resten av skulderna att skrivas av och jag kommer att vara skuldfri.
Men det är en ganska lång väg att vandra, sa du då, innan man kommer så långt, va? Och
ja,
det är lite tuffa år då naturligtvis.
Det är tuffa år och det är, ska vara en sista åtgärd eller utväg liksom, ur en skuldsituation som man inte kan komma ur på något annat sätt. För att man ska kunna få skuldsanering så måste man kunna visa att man har gjort allting som man kan för att klara av det på egen hand. Det vill säga att man har förhandlat med sina borgenärer, man kanske har försökt öka sina inkomster, man har försökt minska sina utgifter och man har stoppat en skuldsättning. Är det så att man har en pågående skuldsättning eller att man har skuldsatt sig i närtid, då är det inte lämpligt heller att man ska få en skuldsanering. För en skuldsanering ska ju vara ekonomiskt rehabiliterande. Det är ju det som är syftet med skuldsaneringen, vilket betyder att jag
lite
måste...
Lite sådär med pekfingret att nu skärper du dig.
Ja, men att det handlar ju jättemycket om beteendeförändringar liksom, och att jag måste vara rustad och jag måste vara redo för att göra de här beteendeförändringarna för att den här skuldsaneringen ska få den effekt som man eftersträvar och att man efter den här tidsperioden ska, verkligen ska ha möjligheten och chansen att börja om igen, så att säga, på skuldfri och ha ett liksom en situation som är mer hållbar. Och då gäller det ju att inte det första man gör är att sätta sig i skuld igen. För då har ju skuldsaneringen inte haft någon effekt och verkan. Nej.
Du, jag hörde någonstans där att den svenska lagstiftningen då på området är ganska hård. Många länder, andra länder har betydligt mjukare gentemot konsumenten, om man säger så, och ställer högre krav på den som lånar ut pengar på.
Ja, så är det. Och ändå har vi ju fått vissa lättnader i Sverige. Vi fick ju nya lagregleringar kring skuldsaneringen 2016. Det är ju snart 10 år sedan, så jag kan väl inte kalla den för ny längre. Men i den omregleringen så blev det betydligt lättare för konsumenten. Men självklart är det fortfarande höga krav på konsumenten. Och jag som träffar många skuldsatta människor och ser jättemånga olika typer av problem, jag kan väl tycka att man skulle behöva lagreglera hårdare på långivarsidan, så att säga, på kreditmarknaden. Vi ser ju nu att man kommer att sänka räntetaket från 40 procentenheter till 20, vilket är positivt för oss som konsumenter, men inte tillräckligt mycket åtgärd skulle jag säga.
Vad betyder det?
Det betyder ju de här högkostnadskrediterna liksom, att förut när de här lagarna träder i kraft nu då kommer det betyda att om man lånar ut pengar då får jag max ta 20% plus referensränta. i dagsläget, då får jag alltså som långivare ta ut 40% ränta plus referensränta.
Ja, och referensränta är?
Ja, just nu är den väl 2,5%.
Just det, det är den här grunden. Ja. Då är det hela, okej, jag förstår. Ja.
Så att, men det där är ju att, och 40%, det är ju jättemycket liksom ränta, vilket ja. Gör ju att när man blir skuldsatt och man hamnar i skuld, så blir det ju att de här skulderna har en förmåga att leva sitt egna liv liksom. Och när man väl blir skuldsatt så blir det ju då en negativ ränta på ränta-effekt, vilket betyder att jag kan ha en skuld där kapitalskulden, alltså det jag köpte från början, kanske jag är skyldig 5 000. Och så har jag betalt av tycker jag, och betalt av, men jag betalar bara av lite på toppen av räntan hela tiden. Vilket gör att kapitalskulden, den kommer att fortsätta att finnas egentligen.
Till och med växa?
Ja, för det jag vet. Och växa, precis. För att det blir ränta på ränta. Så det är från början som var 5 000 i skuld. Det kanske idag är 15 20 000. Mm. För att vi har en negativ ränta på ränta-effekt. Och det har också att göra med det som kallas för avräkningsordning. Och det är någonting vi i branschen, vi som jobbar med det här, vi skulle gärna vilja se en omvänd avräkningsordning, vilket betyder att idag när jag ska betala på mina skulder, då ska jag först betala av all ränta. Sen ska jag betala av på kapitalbeloppet. Vi skulle vilja vända på det där så att man först betalar på kapitalbeloppet, för då kommer räntan att minska. Mm. Så det skulle vara en åtgärd som vi vill se för svenska konsumenter. Mm. Dock så har vi inte riktigt fått lagstiftande makten med oss.
Nej, okej. Okay.
Arbete pågår.
Arbete pågår, vad bra. När någon kommer till dig då, så här då en människa i min ålder då, som sent med bara pension kvar och sådär, har hamnat i en sån här skuldfälla. Vad är det första du gör?
Det första är alltid att kolla på en budget. Alltså att man måste ha en hållbar budget och få en budget i balans. Och då handlar det om vilka inkomster jag har, vilka utgifter har jag. Mm. Vart tar pengarna vägen? Och också, har jag de inkomster som jag är berättigad? Många seniorer är ju berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Mm. Det ansöker man om hos Pensionsmyndigheten. Mm. Det är jättemånga som inte gör det här. Men det är en rättighet man har. Det är pengar som man går miste om. Och, och det, nu pratar vi alltså seniorgruppen. Mm. Så det är liksom för steg ett. Har du alla de inkomsterna som du har rätt till? Mm. Sen tittar vi på utgifterna. Okej, vart tar pengarna vägen? Finns det någonting där man kan göra? För det handlar alltid om att oavsett vad man ska göra med skulderna, så måste man ha en hållbar budget. Du måste ha ett hållbart liv liksom, för att få din ekonomi att gå ihop. Mm. När vi har gjort det, då tittar vi på skuldsidan. Okej, vart har du skulderna? Vilka ska du betala av först? Hur mycket skulder har du? Ser vi att det är en idé att ansöka om skuldsanering? Ja, men då kanske vi rekommenderar det. Men det är alltid du som bestämmer vad du vill göra. Det är ditt liv, dina pengar och så vidare. Men då kanske det är ett alternativ. Är det inte det, så tittar man kanske på avbetalningsplaner eller liknande. Mm. Och sen så håller vi i kontakten för att liksom få det här på rätt köl, för att få en ekonomisk hållbar situation på lång sikt. För det är det som är budget- och skuldrådgivarnas ansvar.
Här i Gävle, hur många är det som befinner sig i den här svåra situationen? Ungefär.
Alltså om vi tittar på Kronofogdens statistik, så är vi ju lite över 4% som är skuldsatta hos Kronofogden. Vilket är ju över rikssnittet. Så vi är ju skuldsatta här i Sverige och i alla åldersgrupper också.
Ja,
okay. Men budget- och skuldrådgivningen finns, det är gratis och vi har sekretess, och vill man komma i kontakt med oss så ringer man till våra telefonnummer 026 17 50 50. Budget- och skuldrådgivningen har telefontid måndag till torsdag mellan 9 och 10 på förmiddagen, och då trycker man knappval 2, så får man träffa eller prata med en budget- och skuldrådgivare, och därefter så får man boka in ett möte antingen på telefon
Jag tror vi tar telefonnumret en gång till.
026 17 50 50.
Och tiden när man ringer är?
Måndag till torsdag mellan 9 och 10. Då kan man prata med budget- och skuldrådgivningen.
Ja. Ja, det finns väl ändå ett litet ljus i, där borta vid horisonten, men det är tuffa tider för väldigt många.
Det är tuffa tider, men det finns hjälp att få om man är inte ensam.
Ja, det låter väl väldigt trevligt, Sara. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och så hoppas vi på att sjukläget, vi har lite, du skulle haft sällskap här av någon ytterligare som det är den här månaden februari när alla är sjuka.
Det är mycket sjukdom, så är det.
Ja, så. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och vad gör vi då? Thomas, vad säger du om lite musik på det? Flicka från Backafall till exempel med Hurt and Annie Singers.
Från Backafall bricken tre bröder kryssar ikväll i karibiska sjön. Medan en landing från kusten i söder stryker som sundan där hemma kring ön. Luften är kryddad av tusende salvor, mot att få vandra bland Backafalls malmor allt medan månen går vakt över ven. Vänta mig inte till sommaren älven, då ska jag står in vid kyrkan om kvällen. Tänk då att jag är en hyrollomborg som utan låtaren tar mot din tinning. Och medan du med små händerna slår letar sig ner under ljuslivets ling allt medan månen i malvorna går. Känn att din kräktaren bara vill veta om dina bröst blir som malvornas blom. Var gång du känner min tanke sig leta hem från sin vakt vid mässanseglets bom. Känn att det blott är en gosse som sänder hälsningen att han som bärgat kapten landar en gång under Backafalls stränder allt medan månen går vakt.
Flicka från Backafall med Hurt and Annie Singers var detta. Och vi har vaktombyte i studion. Mitt emot mig sitter nu konserthusets Mikael Forsblom som vi skulle prata lite grann om vårens program. Men allra först, ni har hållit på och byggt om här. Det är väl nästan ett år som denna ombyggnad har tagit, va?
Ja, det stämmer. Vi började med ombyggnationen i, ja, vad var det, mars-april förra året så började det förberedas. Och sen så var det klart i oktober. Så att vi hade ganska lite verksamhet på den musikaliska sidan och så vidare. Det var väldigt mycket som gjordes i huset.
Mm. Men desto mer i år, vi kommer strax in på detta. Men har allt gått som planerat och sådär, eller vad har du för bild?
Ja, men det tycker vi att det har gjort. Det har liksom varit på flera ställen i huset och det primära var väl egentligen restaurangen. Så att restaurangen blev ju helt urtagen och sen så byggdes den upp på nytt. Mm. Så att restaurangen är ett helt nytt restaurangkök då för att kunna möta upp de krav som behövs. Sen har vi fått två lastkajer istället för en. Vilket innebär att restaurangen och konserthuset har separerade, vilket också är väldigt positivt. Men det medför ju också att nödutgångar och såna här saker måste flyttas, nya rutiner måste in. Toalettpaketen har byggts om i vår foyer. Vi har också jobbat på nedre plan med att utöka förråd och omklädningsrum och addera toalett. Ja, det har varit en väldigt stor ombyggnation på sikt så.
Ja, okej. Okay. Och det har kostat en del?
Ja, det, kostnaden den vet inte jag någonting om, utan det är ju fastighetsägaren. Och det är Gävle Fastigheter som äger Gävle Konserthus, ja, som står det, för de delarna.
Det känns så skönt att kunna bolla över det.
Ja, vi hyr ju in oss, ja, som sagt.
Men detta har då inneburit att ni har alltså då komprimerat lite mindre konserter under en tid. Eller bara
det stämmer,
ja.
Det stämmer.
Och nu är det fullt upp. Jag sitter och tittar här på ett vårprogram. Över 50 konserter.
Ja, det är fullhattat. Ja. Och det är en bra mix tycker jag också. Det är både de stora konserterna i Gevalia salen och mindre i Bolinde och i restaurangen.
Ja, ja. Men nu ska du få välja ut dina. Får du göra det förresten? Välja ut de bästa som du tycker
är... Ja, det är svårt att säga bästa. Det avgör ju ni som kommer att titta på konserten och lyssna på konserten.
Men om du tittar lite grann utifrån ditt perspektiv.
Absolut.
Vad ser du fram emot mest?
Ja, men jag brukar ju ge några tips åtminstone och en blandning. Det som vi har nu, den här veckan så har vi ju faktiskt Vasaskolans musiktreer ikväll. Och det är en sån en liten kul konsert för att det här är ju ungdomar som kommer ut sen från sina studier och kanske blir musiker på sikt.
Ja.
Härligt med ungdomar som visar upp vad de gör och vad de kan. Och det förtjänar en publik tycker jag. Ja. Så det är roligt. Men sen har vi klassiskt, vi har en symfoniorkesterkonsert också den här veckan. Sagostund som vi även ger då i Bollnäs den 20. Men om jag skulle tipsa om någonting som jag tror kan vara väldigt intressant, det är någonting som vi har den 28 februari och det heter A Rootsy Night. Mm. Gillar man country och americana, då är det här konserten att gå på.
Mm.
Det är en lite senare konsert, den börjar 9:00 och det är 3 stycken olika artister. En från J.D. Graham tycker jag man ska ta och slå ett litet öga på. All information finns på gavlekonserthus.se. Man kan gå in och läsa mer. Barnkonserter har vi ju. Bamse på turnén. Man vill gå på den.
Jag måste titta på den här Rootsy Night. En kakelkväll i Gävle konserthus med sväng, groovy och toner av americana.
Stämmer det?
Det låter ju någonting där.
Ja.
Och det är alltså, när var det?
Det är den 28 februari, det är en fredag.
Det är om någon vecka det, ja.
Ja, det är väl nästa vecka, nästa fredag.
Nästa fredag, ja.
Förlåt. Men sen så har vi ju, de jag brukar lägga fram mest, det är faktiskt våra lite mindre konserter.
Mm.
De som vi har i restaurangen och i Bolindesalen. Det är folk, det är lite smalare, men det är otroligt intima konserter. Man kommer väldigt nära, det är mysigt, man sitter och njuter. Och har liksom musikerna framför sig. I vår stora sal är det ju fantastiskt ljud och ljus och allting. Men det här blir så intimt och nära. Och det gillar jag. Så det har vi flera stycken. Långbacka, Bådegård, Isabella Lundgren och Johan Lindström. Isabella har en otrolig röst.
Ja, när är detta i tid?
Ja, Långbacka, Bådegård, det är ju folkduo. Och det är 6 mars. Och det är Bolindesalen, så det är minsta salen. Sen har vi Isabella Lundgren, det är ju ett stjärnskott på himlen, det, som jag tycker är fantastisk. 12 mars och det är i restaurangen.
Ja, okej.
Okay. Mm. Det finns mycket. Och, som sagt, svårt att välja ut. Det man ska tänka på, det är väl om man vill gå på någonting av de här lite mer större konserterna som som hyr in sig i Gävle konserthus och åker på turnéer.
Ja.
Det är att köp biljett om du är intresserad.
Ja.
De går åt fort. Vi har jättemånga slutsålda konserter.
Ja, vilka går först, så att säga?
Ja, som det ser ut nu så är Pernilla Wahlgren.
Ja, det är klart det.
Pernilla Wahlgren. Det släpptes biljetter och så sålde hon 4 stycken slutsålda. Det tog inte många minuter alls.
Och kära någon. Mm. Och sen står och väntar där en kväll med Jöback till exempel. Är väl också en sån där som...
Ja, den är väl ungefär halva salongen såld och den ligger ju längst fram.
Flera månader
framåt. Det är den sista konserten.
Ja.
Jag har faktiskt ett tips som jag skulle rekommendera också. Och det är en lördagskonsert med Gävle symfoniorkester.
Okej.
Och den är den 29 mars. Och titeln på den är Kompositören är död. Och det här är egentligen en familjekonsert. Och just att det är en mordgåta. Så att orkestern kommer att spela och sen så kommer det också vara en mordgåta involverad i den här konserten.
Oj, oj.
Så aha. Den är lite spännande. Och den är klockan 2 en lördag, så att det är också på dagtid, så det är ju positivt.
Och vilken ålderskategori är det? Är det mer barnfamiljer? Eller den, är det lite?
Ja, den passar alla. Gillar man symfonisk musik eller nyfiken på det, ja, men då kan man gå på det här också. Eller ta med sig om man har barn eller familj. Ja. Från 8 år, inte yngre barn. Men okay. du får en rejäl dos av symfonisk musik oavsett där. Mm. Och den är billig, så den kostar 150 kronor den här konserten att gå på.
Kompositören är död. Oh, det låter något.
Det är det.
Ja. Du, det finns väldigt mycket i denna... Vad får man tag på det här... Det tryckta vårprogrammet? Den finns ju
det finns i Gävle konserthus, och sen så brukar vi ha det också på biblioteket och de ställen som tar emot det helt enkelt. Annars så rekommenderar jag alltid, om man har tillgång till internet, det finns på gavlekonserthus.se. Där finns också allting uppdaterat och även det som läggs ut. Mm. Så att redan nu så ser hösten ganska full ut med konserter. Så är man intresserad av musik och vill gå på någonting, kika vad som finns på den digitala sidan. För där släpper vi biljetter hela tiden och biljetterna går åt.
Ja. Du, Micke, en fråga slutligen. Tidigare så var det så här, jag har varit abonnent då i många år på torsdags respektive fredagskonserter och sånt där. Och så, men då uppstår det ju vid något tillfälle, vågar jag säga, för de flesta av oss, det här att man inte kan utnyttja det. Då har man tidigare kunnat byta upp sig till en annan konsert.
Mm.
Men då gick jag förbi nu, och för jag hade ett sånt problem här i april, maj. Nej, vi har gått ifrån det, så.
Stämmer.
Ja, varför det?
Då kan du låna ut ditt kort istället och ta någon som kompis kan gå på det.
Ja.
Det var en väldigt krånglig administration för oss, och vi har inte så mycket personella resurser som kan hantera de här delarna. Så vi valde att ta bort det istället, behålla låga priser.
Okay.
Det är det som vi fokuserade på. Vi brukar vara ganska snälla om det uppstår ett problem eller så vidare, att man kanske kan få ett värdekort istället då.
Ja.
Istället för att man byter konsert. Men mitt lilla tips är ju faktiskt, har du någon kamrat? Ja, men var en god ambassadör, låna ut det, så får vi fler abonnenter.
Ja, men jag har inga kamrater.
Jo, det har du visst.
Okej, Micke. Du, ett litet snabbt besök var detta. Tack för att du kom förbi.
Alltid roligt att vara här.
Jättekul.
Tack.
Reklam. For Reanity Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forreanitycare.se så hjälper vi er. For Reanity Care.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Hallå tekniken. Jo, vi blev lite försenade här i starten, men du tänker ta igen lite tid. Och därför säger jag välkommen till Petra Jonsson.
Tack så mycket.
Som har haft en hektisk start på det här året, kan jag tänka.
Det har jag, och också väldigt roligt såklart.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Du är alltså sedan vadå? Sedan i höstas någon gång, eller när tillträdde du som chef för Agnes?
Vi kan ju säga så här, jag har ju jobbat som bibliotekschef i Gävle kommun väldigt länge i den här rollen, sedan 2016. Och sen så har jag jobbat med Agnes kulturhusprojektet i många år i liksom förberedelser och planering. Och sen så blev ju min nya roll då ansvarig verksamhetschef för bibliotek och Agnes kulturhus.
Ja.
Ja.
Men du sitter inte i kulturhuset, du har inte din arbetsplats där?
Jag sitter i kulturhuset och har min arbetsplats där.
Okej, okay, men jag trodde du satt upp i stadshuset där.
Nej.
Okej. Ja. I alla fall, ni smygöppnade det här i december. Officiell invigning 21 januari. En månad har gått. Hur känns det?
Otroligt kul. Och vi är ju, var ju lite överväldigade i starten över det stora gensvaret och antalet besökare. Vi fick ju otroligt många besök.
Ja.
Och om man räknar från öppningen då 6 december fram till nu, ja, så är vi uppe i 107 000 besökare i Agnes kulturhus.
Det betyder att alla Gävlebor plus några till har varit där. Ja. Nej, kanske inte riktigt så. Men,
men det är antal, väldigt, väldigt roligt.
Ja, jag förstår det. Det var ju stora förväntningar för det här. Det fanns en del farhågor också. Som, vad blir det av det här då? Det kostar ju så mycket och så vidare. Men ni fick väldigt mycket rosor. Vilka har glatt dig mest? Liksom? Vilka reaktioner är...
Nej, men det är väl egentligen, ja, men allt egentligen att huset har blivit så pass använt, besökt och använt som det har blivit. Jag brukar ta fram ett exempel från själva öppningsdagen då, som var en fredag eftermiddag och klockan 2. Och direkt efter att vi hade liksom börjat släppa in folk i huset så var ju till exempel alla studierummen upptagna på en gång. Och folk rörde sig runt i huset och ville titta på... Ja, såklart var man ju nyfiken. Men det är väl det som glädjer en mest, att det används så mycket av Gävleborna som det gör.
Ja, och det håller i sig. Du märker ingen avmattning.
Det
efter.
Är väl stabiliserat sig lite grann, vilket ju också är bra. För det var ju enormt mycket människor i början. Ja. Och framförallt de första dagarna. Första helgen hade vi ju 10 000 besökare på 3 dagar. Mm. Men nu har det väl närmat sig någon slags lite lugnare besöksnivå ändå. Mm. Men det är ju fortfarande högt tryck på studierum och hur man använder huset och sådär.
Mm. Det kommer många utifrån också som vill titta på arkitektur och sånt där.
Ja, det har varit en del intresse för det och många som har varit intresserade av att få visningar och gå runt och titta i huset och sådär.
Väldigt mycket rosor var det, men också en del ris. Det var bland annat det här att man skulle ta sig skorna när man kommer dubb.
Ja.
Hade ni inte tänkt på det?
Jo, men alltså det är ju egentligen inte, vad ska man säga? Jag förstår ju, den vintern har ju varit som den har varit också. Det har varit en enormt isig vinter.
Och, det brukar vara det.
Ja, jo, ja, det brukar det ju vara. Men det är ju också det att det är ju ett fenomen det här med såna fasta dubbar på skorna.
Ja.
Och det kanske inte är riktigt... Alltså så att man ska kunna gå in med sådana skor överallt. Det sliter ju väldigt hårt på golven.
Mm.
Det är ju det. Det är ju därför som vi har det här. Det är ju egentligen en ren liksom, underhållsfråga.
Mm. Det här ekgolvet, är det alltså i alla våningar?
Det är ju en industriparkett som det heter. Vi har ju fått många frågor om det här och det kan jag ju förstå. Samtidigt så är det ju så att vi har ju sett från andra ställen där man har tillåtit det här att man får ju liksom slipa om golven efter bara en säsong.
Mm.
För att de blir ju helt perforerade av de här skorna. Så att tyvärr så... Vi har diskuterat det där och de svar som jag har fått eftersom jag har jobbat nära byggprojektet så är ju att alternativet är ju att lägga någon väldigt hård sten i hela huset. Och det är väl inte heller någonting som man vill ha, utan det här är ju liksom en avvägning mellan att få en varm och tilltalande atmosfär, men också då man kan inte gå med spikskor på det.
Nej. Okej. Ni diskuterade det då innan, under byggtiden, eller?
Inte just frågan om dubbskor, det ska jag inte säga. Utan materialvalen gjordes ju liksom utifrån andra parametrar egentligen.
Mm. Okej. Okay. Ja. Okay. En del öppettider har man också diskuterat, bland annat Bio7an. Det är väldigt svårt att hitta tiderna där, tycker jag.
Du tänker att kunna... kunna se när det är föreställningar?
Ja,
eller?
Men till exempel det här att inte kunna gå på framåt kvällen och titta på bio.
Tror att det är... Nu har jag inte tiderna i huvudet. Alla tiderna står ju på Gävle kommuns webb eller Agnes webben.
Mm.
Men jag tror att det också är någon föreställning som är klockan 18.
Ja, ja, det är möjligt. Jag har inte tittat ja, så
nej,
himla
men man har en föreställning och sen har man har ju 3 gånger i veckan. Så att det är ju en föreställning, på, det är föreställningar på helgen också. Så att där får man egentligen, jag kan ju passa på att göra lite reklam för Agnes webbsida som ligger under gavle.se. Där tycker jag man ska gå in och leta sig fram. Det finns väldigt mycket bra information där.
Men det här med bio där, det borde man kunna köra varje dag. Det är väl bara att trycka på en knapp och eller?
Jag är inte själv insatt i liksom bioverksamheten just.
Nej,
men det handlar ju om att det ska ju liksom programläggas, man ska ta in filmerna och man ska ju ta hand om besökarna som kommer också. Att de får en bra bioupplevelse.
Okej. Okay. Du, konsthallen har också fått en del ros naturligtvis, men också ris. Och så välte ni ner något konstverk där.
Det var ju tyvärr en olyckshändelse första tiden där som det var öppet i konsthallen. Mm. Det var ju en person som helt enkelt snubblade över en ställning till en spegel. Mm. Det är ju Åsa Jungnelius utställning Sömlös övergång som visas där. Och det är ju bland annat många glasskulpturer och speglar. Så att det var helt enkelt en besökare som snubblade över en ställning, vilket ställde
jag förstår det. Jag tycker det är lite trångt där. Jag hade gärna sett en betydligt större. Visst var det större ytor nere på Silvanum, men
jag har inte de kvadratmetrarna i huvudet, har jag inte vad det var på Silvanum, men det är möjligt. Man har ju helt andra ytor också här. Man har ju utställningshallen, sen har man ju verkstad, mellanlagring, konstlager nere i källaren. Så att man har ju, själva utställningshallen är möjligt att den är något
bland annat
mindre.
Så kommer det någon vårsalong här nu. Det tycker jag blir...
Det blir spännande.
Ja, men tajt. Inte gamla tiders vårsalonger, men massor utställare då, eller?
Jo, det men det ska det bli.
Det ska bli.
Det ska det bli. Det blir spännande att se hur det blir.
Du, en liten fråga här som bara dyker upp för mig. För ett antal år sedan då så flyttade vår turistinformation ut till hamnen av någon anledning. Det var inte så mycket besökare som hittade dit ut, men då sa de, ja men om sidor då, när nya kulturhuset byggs, då kommer det att finnas där. Men det gör det inte, va?
Nej, där var ju, planeringen var ju att de skulle flytta in i Agnes kulturhus. Det var ju tänkt så från början när man började planera för några år sedan. Sen så har ju turistinformationen och turistbyrån ändrat sitt sätt att arbeta, så man vill inte längre ha en fast plats för turistinfo, utan man jobbar ju mycket digitalt och sen så jobbar man ju med sådana så kallade infopoints som ligger på till exempel Länsmuseet eller ute i närbutiker och så. Så att det ser lite annorlunda ut. Det är ju deras arbetssätt egentligen som har förändrats.
Jag tog upp det där med någon bekant och de tittade konstigt på mig och sa, vem behöver en turistinformation i gamla tider? Ja, jag behöver det när jag kommer till en ny stad. Sådär, va? Att kunna gå in och byta lite.
Nu får ju vi rätt så mycket frågor till oss. Man kommer ju in, när man kommer in i Agnes kulturhus så möts man ju av en informationsdisk.
Ja.
Som det är ju stadsbibliotekets personal som bemannar den informationsdisken. Så vi får ju alla möjliga frågor till oss där.
Ja.
Och vi hjälper ju till så gott vi kan såklart.
Ja.
Och sen så finns det ju också möjlighet att hitta broschyrer och annat om Gävle också, i den mån det finns tryckt material. Annars hänvisar ju vi gärna till webben och så vidare.
Säger du det? Det hade jag ingen aning om. Att ni hänvisar till webben. Ja, okej. Okay. Men kan inte den där disken där, det är ju en ganska stor yta, kan inte det vara turistinformation också då?
Det är ju inte vi som styr över hur turistinformationen arbetar, hur de lägger upp sitt arbete. Det ligger lite utanför min roll.
Jag förstår.
Så skulle man kunna tänka sig.
Ja. Vem styr det då?
Det gör väl kanske våra politiker eller tjänstepersoner som jobbar med den verksamheten.
Ja. Så
där har man ju bestämt sig för att man vill jobba mer digitalt.
Ja,
jag vet att det finns andra önskemål, men det blev inte så.
Nej.
Helt enkelt.
Okej. Du måste nu ha funderat en hel del på vad skulle jag vilja ha gjort annorlunda? Är det någonting sådär som du...
Vad tänker du med verksamheten eller huset? Oj.
Ja.
Nej, egentligen så är ju vi väldigt nöjda. Det är ju ett fantastiskt lyft för, liksom, för hela Gävle och för verksamheten att få ändamålsenliga lokaler.
Mm.
Men jag brukar ju säga att om jag hade fått önska en annan detaljplan så hade jag kanske gjort det. Men det finns ju en detaljplan som styr hur byggnaden får byggas, så att säga, med höjder och utrymmen.
Mm.
Och där hade man väl kunnat önska ett lite högre hus eller vänt åt andra hållet, till exempel. Men här finns det ju andra hänsyn att ta mot gamla Gävle och mot söder, till exempel. Ja, så att det fungerar ju inte för detaljplanen då.
Nej. Lite mer yta då, hade varit välkommet, eller?
Nej, det handlar ju mest om att man skulle kunna få upp huset lite mer på höjden. Men det var inte tillåtet i en detaljplan ändå.
Okej.
Ja.
Du, utanför, det ser fortfarande ut som en byggarbetsplats. Ursäkta.
Ja, det är ju fortfarande en byggarbetsplats utanför.
Ja. Hur länge ska vara det?
Man håller ju på att färdigställa, eller ska ju göra klart ytan precis utanför Agnes, kommer man ju igång med. Det kommer ju vara vägarbeten runt omkring. Men sen pågår ju också en kajrenovering som liksom ligger, som är ett helt annat projekt egentligen, men som också pågår. Så att det kommer ju vara under ganska lång tid framöver att det kommer ju fortsätta vara lite stökigt utanför.
Mm.
Ja.
Och det betyder hela det här året, eller...?
Ja, hela det här året minst skulle jag säga, och kanske till och med lite längre. Jag har inte exakt de tidpunkterna i huvudet, men det kommer att pågå. Kajrenoveringen kommer ju att pågå, tror jag, fortsatt. Mm. Och sen så kommer man ju färdigställa ytorna med vägar och så runt om Agnes under kanske 25 och 26.
Mm.
Ja, så det är ju lite tråkigt, men det kommer bli väldigt bra när det blir färdigt. Man får ju tänka på det, att det kommer bli väldigt fint när det blir klart.
Du manar till en viss tålamod.
Ja, alltså, jag tänker att man måste ha tålamod. Saker och ting får ta lite tid ibland.
Okej. Jag såg bland annat att jag tittade ut från den tredje våningen där. En terrass där ute. Jag ser fram emot att få gå dit och ta kaffe.
Ja. Den kommer ju öppnas så fort att vädret tillåter. Så där kan man ju sitta och titta ut. Jättefin utsikt mot gamla Gävle och bort mot länsmuseet. Och man ser havet allra längst bort.
Okej. Ja. Okej. Du, vad är mer på gång om vi säger in-house? Det här kultur för äldre på fredagar.
Ja.
Vad är tanken med det?
Alltid fredagar, alltid klockan 1. Vi säljer inga biljetter i förväg, utan man kommer dit och tar en plats.
Mm.
Och då turas ju verksamheterna i huset om att det kan vara en föreläsning, det kan vara en författarträff, det kan vara en konstvisning, det kan vara en filmvisning, det är olika typer av arrangemang, det kan vara lite musik. Så att det rekommenderar jag verkligen.
Med inriktning på Gävle, äldre då?
Det är egentligen ett blandat utbud, men det handlar ju om att det är den tiden på dagen, att man är ledig på dagen klockan 1 och...
Det är vi alla då, kan jag ta dem för det.
Ja. Och att vi försöker ha ett varierat utbud som möjligt då.
Ja, okej. Okay. Men då måste man skaffa sig en biljett.
Nej, vi har inga biljetter.
Nej. Okay.
Utan man går dit och tar en plats. Så att det är lite först till kvarn som gäller.
Ja.
De enda som kommer att ha biljetter på de arrangemangen är ju Bio 7an. Där finns det ju 60 platser och där kommer man också få betala en biljettavgift. Annars är det ju kostnadsfritt.
Mm, okej. Okay. Ni kör igång, var det förra veckan eller är det den här veckan?
Nu ska vi se. Det var förra veckan som vi hade, i fredags var väl första. Då var det väl, om jag nu minns rätt, så var det väl boken om Bröderna Salming.
Just det,
ja.
Just det.
Ja. Ja. Så det var väl premiären och sen så kommer det vara varje fredag då, framöver här.
Vad är det nu på fredag?
Ja, vad är det nu på fredag? Vi ska se om jag hinner få fram det här medan vi pratar.
Ja.
Jag tror nog att jag får hänvisa igen till vårt program. Vi ska se. Nej. Det är en visning av utställningen i konsthallen.
Okay.
Är det på fredag klockan ett. Okay. Så då är det Sömlös övergång, Åsa Ljungnelius.
Hur länge kommer den att hänga där?
Den nu ska vi se. Jag tror att utställningen avslutas någon gång nu här i början av mars.
Okej. Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Så då kan man passa på att få en visning av den medan den finns kvar.
Vad finns i övrigt i framtidsplanerna?
Nu är det ju att få hela huset att rulla på här så bra som möjligt i verksamheterna. Och nu har vi ju precis, nu har ju vi dragit igång programverksamheten. Vi har ju egentligen bistron rulla på. Det är ju liksom sådär ett nytt hus. Det är ju mycket som man behöver liksom lite bo in sig i huset först innan alla ska jobba ihop oss. Vi är ju verksamheter som har funnits på flera olika ställen i Gävle tidigare. Och nu är vi liksom tillsammans i ett nytt hus. Så vi ser väl framtiden an helt enkelt med att utveckla hela huset.
Den här bistron där, det var ju fullt den första tiden där i alla fall.
De är väldigt populära och de är ju jätteviktiga också för huset. Om man ska kunna vara där och ta en fika eller äta en lunch eller så. Stanna länge i huset.
Ja, så länge kan man inte stänga. Ni stänger ju då vid 6-tiden.
Ja, klockan 19 stänger 19. Vi på vardagarna. Ja, ja.
Det vore ju, kunde man inte tänka sig att det kunde ha öppet lite längre då?
Ja, man vill ju alltid ha mer av allting, så är det ju. Det vill ju vi också. Vi vill ju gärna ha längre öppettider och så. Men då måste vi ju ta bort någonstans. Vi kan ju inte bara utöka och utöka, tyvärr.
Är det personalbristen?
Det är ju personal att man skulle behöva anställa fler till exempel. Så att, vill man öppet längre på kvällen, då får man kanske ha mindre öppet på morgonen eller så. Eller mer på helgen, mindre på vardagen. Så det där är ju, det är en utmaning just nu, kan man säga.
Okej. Okay. Ja. Någonting annat sådär som du tänker på?
Nej, men vi har ju öppet i alla fall. Vi har ju öppet 365 dagar per år. Så det är ju alltid öppet, även om det är kortare öppettider på vissa helgdagar och så vidare. Men huset är ju alltid öppet. Konsthallen är ju också alltid öppen, utom på måndagar. Så den har ju förbättrat sina öppettider väldigt mycket jämfört med tidigare. Så, det är...
Ja, det ska vi... Är det någon reaktion som har överraskat dig sådär, om man säger från det här hade jag inte väntat att folk skulle reagera på det här?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte det.
Du hade ungefär den här bilden, så här kommer folk att tycka om det här på.
Ja, men att det har ju varit ett ganska omdiskuterat projekt såklart. I alla fall om man tänker debatten som har varit i lokaltidningarna. Så förstår man ju att det fanns en stor nyfikenhet och att många människor kommer att tycka många olika saker. Så det förstår vi ju. Men det som är, jag tycker ändå att det är så övervägande positiv respons, även om det finns mycket andra synpunkter också. Och det pågår ju, jag menar, vi försöker ju också att se till vad kan vi göra för förändringar om det är något som behöver göras. Det vi kan påverka.
Slutnotan, håller det?
Det har ju redan skrivits om slutnotan ganska mycket i media. Det vet ju alla att de 400 miljoner som var budgeterat höll ju inte.
Nej.
Och det fanns ju flera olika orsaker till det. Bland annat en inflation och en mängd andra detaljer som påverkar såklart prisnivåer och annat.
Ja. Men avstämningen nu då? Nu ska det hålla sig upp på ungefär den här nivån som ni har tänkt er, eller?
Alltså själva investeringsprojektet är ju avslutat. Så där kommer det väl att... Ja, där blir det ju en slutredovisning så att säga. Jag tror att den är på, jag tror att den är på 467 miljoner nu.
467?
Ja. Med reservation för att jag kan nu ta det här ur huvudet. Och,
En miljon hit eller dit, det... Det köper
inte riktigt så, men
det köper vi, Peta.
Ja.
Ja. Nej, men vad spännande det ska bli. Och så spännande hur det utvecklar sig i fortsättningen.
Ja.
Väldigt kul att du kom hit och gav oss dina synpunkter på.
Tack så mycket.
Du är välkommen tillbaka.
Tack.
Och vi lyssnar på lite blues då, tycker jag.
Mm. Idag ska vi träffa en gitarrist och basist. Han heter Danny Bloomley. Och då kommer man osökt in på Victor Brox och hans band The Blues Train. Victor var brittisk bluesmusiker och i bandet fanns i början av 90-talet den då blott 13-årige basisten Danny Bloomley. I bandet fanns också Victors likaledes 13-åriga dotter Kyla som vokalist. Bandets trummis var 19 år och bandet fick därför lite skämtsamt öknamnet The Child Slavery Band. Det hade en del framgångar, främst på de brittiska öarna, men de turnerade också internationellt. 1998 lämnade Danny bandet för att resa jorden runt. Och när Victor och hans Blues Train gjorde en turné till Australien år 2000 kom man överens med Victor, och kanske framförallt med Kyla, att de skulle ses på givna platser och vid givna tillfällen. Om Danny passade på att förstärka reskassan vid de tillfällena känner jag inte till. Men om han gjorde det på ett vanligt turistvisum bröt han säkert mot någon australiensisk visumbestämmelse. När Victor Brox senare avvecklade sitt Blues Train bildade flera av bandmedlemmarna ett nytt band med Danny som basist och Kyla som vokalist. Danny och Kyla är numera också privat ett par och de turnerar, åtminstone i Europa. Jag hörde Danny och Kyla som akustisk duo i Notodden för något år sedan. Men jag tänkte åtminstone till att börja med spela henne med fullt band i en liveinspelning med Danny som basist. Inspelningen från 2012 gjorde vi bluesfestivalen i Köln och det blir Big Mama Thorntons hit Ball and Chain.
And something struck me, half tossed me just like a ball and chain. My love for you.
just like a ball and chain. And no, I don't mean no harm, honey. No, no, no. I don't want to go inside.
När jag hörde Kyla, eller Danny och Kyla ska vi säga, i notodden, framträdde de med bara Kylas röst och flöjtspel, ackompanjerat av Dannys akustiska gitarr. Och jag ska avsluta med lite av vad jag fick höra då. Och jag har valt You Can Have My Husband, But Please Don't Mess With My Man. Låten var ursprungligen en hit med Irma Thomas. Och den är skriven av Dorothy Labostree. Och det var ju hon som skrev texten till Little Richards hit Tutti Frutti.
You can have my husband, but please don't mess with my man. You can have my husband, but please don't mess with my man. I'm telling all of you women, I want you all to understand. Well, when I was with my husband, he was awful mean. Now I'm with my man, and he treats me like a queen. He can have my husband, but please don't mess with my man. I'm telling all of you women, I want you all to understand. Well, the money my husband made was for red beans and rice. My man keeps me in steaks. Now, ain't that nice? He can have my husband, but please don't mess with my man. I'm telling all of you women, I want you all to understand. Tell me, Danny. We'll be right back. husband, he was awful mean. Now I'm with my man and he treats me like a queen. You can have my husband, but please don't mess with my man. I'm telling all of you women, I want you all to understand. Brings me breakfast in bed. You can have my husband, but please don't mess with my man. I'm telling all of you women, I want you all to understand. You can have my husband, but please don't mess with my man. You can have my husband, but please don't mess with my man. I'm telling all of you women, I want you all to understand. I'm telling all of you women, I want you all to understand, yeah. I'm telling all of you women, I want you all to understand.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Vad roligt att ni är kvar, hörni. Det här var alltså dagens blues som vår vän Sven-Erik Lundberg hade formerat. Och det var Danny Blomley som var dagens huvudartist.
Jaha!
Bra veta.
Här var någon i panelen som inte hade en aning om Danny Blomley, men välkomna ska ni vara i alla fall. Och den som visade mest okunnighet om detta, det var Kiki Larsson. Ja. Välkommen hit.
Tackar mer av en rock'n'roll-människa.
Okej. Per Piscator.
God morgon, god morgon.
Ja.
Kan man
snart
säga.
Snart god middag.
Ja.
Och Kenneth Lutti.
Ja, tack, tack.
Ja. Vad roligt att se er här, hörni.
Samma.
Och vi har någonting att diskutera idag. Alltså,
nej, det kan jag inte tänka mig.
I denna...
Det blir stilt överallt.
I denna föränderliga värld. Alltså, det känns så himla konstigt allting. Faktiskt, tycker jag. Men hörni, bara någon er spontana reaktion. Era känslor just nu.
Brinner.
Det är brinnande hos dig, ja. Alternativet till det är ju att gå in i något apatiskt.
Ja, dra ner mössan över huvudet.
Ja. Vad tycker Kenneth? Hur känner du?
Det gäller väl att försöka mobilisera lite krafter och lite motstånd.
Mm.
motstånd är det lilla och motstånd är det stora.
Ja. Ah. Per, har du...
Ja, jag tycker det är otäckt. Det är ju faktiskt en revolution som pågår i USA. Det är en statskupp faktiskt. Mm. Som är annorlunda än när man försökte storma Kapitolium. Mm. Här river man det inifrån. USAs samhälle är uppbyggt med tre olika komponenter som kan balansera varandra. Och de ifrågasätts nu. Nu närmar vi oss skedet när man kommer och inte bryr sig om vad domstolarna säger. Mm. Och då är det faktiskt en statskupp. Mm. Och det pågår naturligtvis motstånd på olika håll. Men det här magafolkets taktik att bara vräka ur sig en massa döda katter på bordet bara. Liksom, som, man vet inte... Motståndet vet inte vad man ska reagera på.
Men som sagt, de har fina kostymer.
Ja. Och är det inte skönt att de här papperssugstråna försvinner så att plast kommer tillbaka?
Ja, det får vi vara tacksamma för.
Tänk, det sitter man och skriver presidentordet.
Ja, det är obegripligt.
Alltså, men högsta, det är stort och smått.
Högsta domstolen ska komma med ett utslag i dagarna. Jag tror det var igår om att Trump kan strunta i domstolsutslagen eller inte.
Om han kan det.
Ja, om han kan det. Alltså. Om man kan, och får han klartecken från högsta domstolen, då är ju statskuppen fullkomnad. Ja, ja, ja. Alltså. Ja.
Vad är det planerat så här, Per? Eller,
ja, den här gången är det planerat.
Att det skulle, eller är det nya saker som dyker upp efterhand?
Ja, alltså det är planerat tillsammans med en narcissistisk, egocentrerad människa som ska hämnas.
Ja.
Mm. Ska hämnas på alla oförrätter. Ja. Och allt det tar i hand åt sig. Och så tar man på sig offerkoftan då. Mm. Och genom den så når man ut det är dem det synd om. Det är inte de andra. Ja. De andra är liksom bara dumma liberaler. De är det ju inte synd om. Mm. Så, jag visste det planerat, den här massiva som man kör.
Det är alltså en noggrann plan det här som man följer.
Ja,
tror du?
Ja.
Det fanns ju... det är Steve Bannon väldigt mycket ligger bakom.
Ja. Mm. Det var ju de här reaktionärerna hade skrivit en 25-punktsplan. Som var liksom
Projekt 2025.
Den var ju förfärlig och Trump tog ju avstånd före valet.
Den fanns inte.
Nej,
den
hade och nu fullföljer han ju den. Ja, det är punkt och prickat.
Det är punkt, absolut.
Man kan ju hoppas kanske att det är motstånd i USA, men
det var demonstrationer runt om i natt tydligen.
Men jag hoppas att om man ser positivt på det här nu, då måste man göra lite ögonblick. Så är det väl kanske Europas chans nu att komma samman på allvar. För nu är det vi som måste ta över ansvar här.
Europa har ju en större ekonomi än USA.
Ja, visst har vi det.
Så det finns ju pengar.
Vi ska inte känna oss som lillebror längre.
Nej, men jag tror ändå att människor är rädda. Alltså. De är rädda för USA och vad Trump kan hitta på. Jag vet inte.
Det var anledning att vara rädda också.
Ja, absolut. Och så med Musk också som styr och ställer. Det är väl han som skriver också rätt mycket vad Trump ska säga. Det är till och med hans lilla son hyschade presidenten och sa det, du är ingen president, det är min pappa. Alltså det är
verkligen surrealistiskt alltså. Man tror inte att det är sant.
Nej, man bara, va?
Man tappar hakan varje
dag. Men hörni, någonstans nu de möts ner i Saudiarabien och diskuterar Ukraina-situationen.
Ja, utan Ukraina.
Ja, men finns det ändå inte, om man försöker se någon liten ljuspunkt, finns det hopp om någon vapenvila i detta förfärliga krig?
Vapenvila betyder väl ingenting. Det kan ju bara brytas efter en kvart.
Jo, men det innebär ju att människor inte dör i alla fall, kan man tänka.
Nej, då drar man sig tillbaka och grupperar om. Mm. Och det kan ju vara bra. Ukraina försvaret eller attacket är ju väldigt utslitna, så de behöver lite rast och lite
ro. Jo, men
ro.
Även ryssarna, för nu har ju de möjlighet att och ta in nya människor så att säga, som ska vara lite
mat,
bomber och granater. Ja.
Men det är lite otäckt hur civilisationen går igen i stora cirklar, kan jag säga nu, som faktiskt... Jag var nyfödd, jag var lite mera, inte särskilt medveten om när det hände förra gången. Mm. Så det är Tyskland, det är Böhmen, man delade upp Europa. Mm. Och nu är vi där igen, faktiskt. Mm. Det är det otäcka. Men då fanns det inget ordentligt motstånd heller. Det fanns inte EU i alla fall. Jag hoppas det kan bli en samlande kraft. Mm. Mm. Det fanns inte NATO heller. Mm. Men vad nu NATO kommer att
ha för stort
för. Frågan är vilka som ska ta befälet för Europas motståndare. Jag menar, för Tyskland är det ju regering som står till höger. Då vet man ju inte vad som händer där. Och i Frankrike är det ju bara motsättningar mellan olika partier och...
Men det börjar bli mer vänskapligt mellan England och Frankrike.
Ja, men
det är ju intressant att se.
Man måste ju förenas alltså.
Ja,
det är ju tvång på det nästan.
Mm. Och det är intressant att se också, förlåt att hoppa in, att Danmarks premiärminister företrädde hela Norden i princip. Det är starkt.
Ja.
Mm. Det är klart bra.
Ja. Men här, innan han köper Grönland, så att göra lite motstånd.
Men du Per, när du säger det här då, liksom, ja det finns positivt. Det kanske också var med i Trumps plan att han skulle tvinga ihop de europeiska länderna.
Nej. Han tänker inte så långt.
Rent ekonomiskt så måste vi klara oss själva i Europa, det har han ju... klargjort för oss alla. USA ska inte lägga några pengar på Europa. Så enkelt är det. Men sen alltså, så skiter han totalt i vad vi gör här.
Ja, men det ligger något i vad du säger sen. Därför att Trump vill ju framstå som en vinnare hela tiden. Och om han kan framstå som en som får Europa att sluta sig samman lite mera, och det är hans förtjänst.
Och satsa lite mer på försvaret.
Om nu våra europeer är så smarta så de kan spelare den vägen, kan du ju faktiskt, man vet aldrig.
Vi får väl säga så här, vi återkommer till frågan i kommande omgångar, det är säkert inte sista gången vi diskuterar.
Det enda som jag kan känna, det är ju att ens barnbarn 9 och 11 år är engagerade och vet vad som händer och sker. Och vi hade en rätt så vild diskussion igår vid middagsbordet. Och alltså, flickorna vet precis vem Trump är, vem Musk är, allting liksom. Jajamensan.
Ja, de hänger ju med i sina flöden.
Ja. På gott och ont, naturligtvis. Ja.
Dessa flöden kan rinna åt olika håll ju.
Ja, men jag tror inte att de är dummare än så.
Nej. Ja, hörni, som sagt, vi återkommer till frågan. Vi får se hur det blir.
Ja.
Eller det får vi, förhoppningsvis. Hörni, på det lokala planet då hade vi en sån här häftig fråga som har diskuterats en hel del. Vi fick en landshövding här förra veckan. Var det förra veckan eller har jag tappat tidsaspekterna?
Nej, det var väl förra veckan.
Det måste det ha varit, ja.
På väg att flytta in i slottet 1 mars hörde jag ta plats där. Ett oväntat val får man säga. Det var den första SD-representanten och en väldigt omstridd sådan. Carina Ståhl Herrstedt heter hon.
Mm.
Era reaktioner hörde jag ju redan ute i lunchrummet här förut. Vad säger ni? Är det här den landshövding vi vill ha? Vad säger du, Per?
Jag kan inte vara tyst.
Jo, men försök.
Det finns ju många ingångsportar i den där frågan. En är väldigt... cynisk sådan som säger, vi vet ju vad lokala Sverigedemokraterna har varit inne och försökt bråka i kulturkriget. Komma in på länsmuseet och börja bestämma vilka tavlor som man får ha där eller inte. Börja bestämma hur en Lucia får vara beskaffad.
Teatern.
Ja, visst, teatern. Mm. Så då kan man ju se det som att jaha, det här är ytterligare ett finger upp till Gävle. Nu ska vi sätta dit en omstridd person som är sverigedemokrat. Och det är verkligen, hur ska vi visa dem? Man bråkar inte med SD även lokalt. Det går hela vägen upp. Det kanske är en liten test då för att se hur det går. Det är en sida att se på det. Andra sidan är väl att ja, människor kan göra tokiga saker. Och man kan ju faktiskt komma till kort, krypa till korset och säga att det där var dumt. Ja, det får vi väl acceptera. Den människan som tycker det. Det är en annan sätt
hon att se på det. Hon har sonat sina brott.
Ja. Nej.
Men vänta nu.
Nej, jag kan inte vara tyst. Hon har inte sonat någonting och tycker precis likadant idag.
Ha. Hon har sonat sina brott, sa den ansvariga ministern.
Ja, ansvariga ministern.
Ja.
Ja, alltså en landshövding kan ju spela en ganska stor roll i länet.
Ja.
Det har några landshövdingar har ju visat det. Så att, Per Bill har väl inte gjort något större väsen av sig, men han har ju inte varit särskilt kontroversiell. Alltså. Och vi har haft flera moderata landshövdingar här som har varit utmärkta, tycker till och med jag som är vänster.
Mm.
Men nu får vi en fascist och en medlem i rasistpartiet.
Ja.
Det är uppseendeväckande och liksom på något vis förfärligt, tycker jag. Och det som hon har sagt är man rasist när man är 30 eller 40, då är man rasist när man är 50 också. Ja. Det går inte att komma ifrån, även om hon försöker backa från vad hon sagt. Men det hon har sagt är ju förfärligt.
Mm.
Och jag vet inte vad regeringen menar med det här egentligen. Alltså, är det någon slags hämnd på länet? Men vi har inte gjort någon illa nere i Stockholm. Men alltså, och frågan är, vem ska samarbeta med henne?
Mm.
Jag menar, det är kontakt. Idag fanns det en insändare, en debattartikel i Gävle Dagblad från ledande socialdemokrater.
Mm.
Och de tar avstånd och de liksom visar ju väldigt hårt motstånd mot henne.
Ja, visst.
Och då är det ju frågan, vem ska hon samarbeta med?
Mm.
Vem ska sitta bredvid henne och ge henne goda råd eller svara på frågor? Det är ju... Ja, vad ska man säga? Det ser ju väldigt dystert ut för länet. Jag bor ju i Uppland, så det berörs ju inte, vilket jag är glad för emellanåt. Men det här är ju som sagt förfärligt, tycker jag.
Nu, Kiki, får du en liten chans.
Ja. Nej, men alltså det är så intressant, för jag skrädd ju inte orden och jag tycker det är förfärligt. Vi är inte... Alltså, vad har vi gjort för ont?
Ja,
men det ser man ju också återigen. Alltså, det är ju Jimmy Åkesson och kompani som styr alltihopa. Det är ju bara så. Säger de så, då är det så. Och nu ska tanten sitta här.
Ja.
Och jag har ju skrivit då att jag tyckte att det var fullkomligt avskyvärt att den här människan ska sitta med sina rasistiska åsikter. Men idag så tog de bort det. Jag fick en förfrågan från en journalist på Dagens Nyheter. Och då skrev jag vad jag tyckte. För han,
på Facebook?
Ja, på Facebook. Ja. Tycker du fortfarande lika? Ja, så bla 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 bla. Men 5 minuter senare så var det inlägget borttaget.
Aha. Du är censurerad.
Ja, men då skrev jag till Facebook och fråga vad de höll på med, om det var Jim Åkesson som styrde även Facebook idag, för då hoppar jag av.
Ja. Men någonstans ändå tycker jag att man får skilja på två saker. Dels att vi har en ordning där partierna får utse en landshövding och Sverigedemokraterna är ju det näst största eller möjligen tredje största partiet.
Ja.
Det är ju den ena delen i det hela. Sen den andra lämpligheten att hon utsågs då.
Mm.
Så den första delen, har ni invändningar mot det också? Att Sverigedemokraterna får utse en landshövding?
Ja. Det tycker jag. Det kan man säga. Det är ju, alltså, hon är ännu en gång, hon är representant för Sveriges fascistiska parti. Mm. Och det kommer man inte ifrån. Va? Och ska vi ha en fascist som ska sitta i Gävle slott? Jag menar, det är ju förhållande att gå för långt, tycker jag. Så hon kunde ju få bli landshövding nere i Skåne någonstans där det är stora. Och så skulle hon säkert välkomnas där nere. Va? Men här uppe, vi är ju vana vid att ha riktiga människor som sitter i slottet. Alltså, som är moderata, liberala socialdemokrater. Och det här är ju en väldig skillnad. Det kan man inte komma ifrån.
Det har väl tidigare också varit någon som har suttit på någon betydande post, antingen varit minister eller varit andra tredje talman någonting, men som har erfarenhet. Den finns ju inte här.
Nej.
Det var andre vice ordförande i partiet eller någonting sånt. Nej, det är intressant inlägg i det pågår ett kulturkrig här som har uppmärksammats i Sverige. Till och med en väldigt duktig chef för museet avgick som konsekvens. Och att då göra det här, liksom, den första landshövdingen med socialdemokratisk bakgrund kommer, med sverigedemokratisk bakgrund, kommer hit just.
Jag det är nog ingen tillfällighet. Alltså.
Det är en markering.
Nej, men man sätter ner foten, det är bara så att tala om för oss. Vi har ingenting att säga till om. Så enkelt är det.
Ja. Lite spännande blir det väl att se vad som händer den 1 mars då?
Ja, alltså ska hon installeras då?
Hon flyttar väl in då?
Hon flyttar in.
Ja. Är det inflyttningskalas då? Eller?
Ja, är du bjuden?
Nej, jag har varit bjuden några gånger till slottet, men inte på senare tid.
Nej, jag vet inte exakt. Ja. Jag bara hörde att det var då hon skulle tillträda som landshövding. Mm.
Ja, många går väl dit av ren nyfikenhet kan jag tänka.
Mm. Ja. Även i denna fråga får vi säga, vi får se hur det blir.
Vi får se.
Ja. Hörrni, jag hade Peter Jonsson här. Vi pratade om första tiden med Agnes. Mm. Kulturhuset Agnes då. Mm. Vad är era reaktioner? Eller om jag säger, är det någonting ni saknar? Jag tror att ni har varit med och uttalat det och tyckte att det var ganska kul det här.
Jag tycker det är jättebra. Mm. Ja, det är vackert. Det är vackert inuti, tycker jag. Mm.
Jag satt senast igår i ett av de här sammanträdesrummen och hade en lång diskussion med gamla socialdemokrater. Och det är ju gratis. Alltså, man får ju sitta där i 2 timmar. Men man får inte förhandsboka. Men man kan gå lite och fråga om det finns någon lokal ledig. Och då sitter man där i 2 timmar. Och det är ju otroligt bra. Alltså. Det enda som stör mig med det där huset, jag säger som Per, att det är otroligt vackert. Alltså. Mm. Det är rena njutningen att se det. Ja. Och när man träder in det här luftiga utrymmena där, det är ju helt fantastiskt. Ja, men det som stör mig är att Bysjuan har dragit ner på sina föreställningar. Mm. Nu är det bara 3 veckan.
Ja, det är synd.
Ja, det förstår jag inte riktigt varför det blir så.
Nej, vi pratade en del om det också.
Det. Ja. Vad sa hon någonting om det?
Nej, hon sa det är inte riktigt mitt område.
Alltså, ja. Ja, det kan man alltid säga.
Separata stuprör.
Ja, men lite grann är det väl så att bioverksamheten ligger i någon annan del.
Annan budget.
Ja,
kanske det är så.
Det är synd.
Jag tycker konsthallen är för liten. Ynkligt för liten.
Ja.
Det är synd, för nu, man kommer ju liksom, man kan inte undgå att gå in. Dels lokalen, och så kan man ju nyfiken, vad händer där också? Det är alldeles för litet.
Ja, det är svårt att vara.
Och nu ska de ha vårsalong där. Jag undrar hur det ska gå till.
Ja.
Nej, det förstår jag. Det
kan inte vara många konstnärer som kan komma med på den vårsalongen.
Nej, men då måste man väl ha fler lokaler.
Jag vet inte. Men det är konsthallen som plats för.
Ja, det står så.
Det är synd att det blev så faktiskt. Alltså. Ja. Att om man jämför med Silvanen så var det.
Om man jämför med det som var.
Fantastisk utställningslokal.
Vacker lokal.
Och lika Sandviken, konsthallen i Sandviken är också.
Mycket bra. Mm. Ja, mycket bra.
De har alltid legat lite snäppet för oss.
Ja, faktiskt.
Ja. Okej, är det någonting ni vill ta bort ur konsthallen? Någonting som är...
Ja, trappan.
Nej.
Nej, men trappan är gjord utav furu tydligen. Och den tål ju inte att folk går med
dobbar
på skorna och sånt eftersom det är vinter. Man borde ju kunna ha lagt ett material som är lite tåligare.
Ja. Och det är golvet också, va?
Ja, det är ekpaket.
Ja, men eken är hårdare än furun i alla fall.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Mm. Enligt min son, som har gått väldigt mycket.
Ja, så du menar att den är inte vinteranpassad?
Nej, man får bara vistas här under sommarmånaderna.
När våren kommer.
Ja. Men det som är, en annan sak som är väldigt positiv är att det är så mycket ungdomar där.
Ja.
Otroligt mycket ungdomar.
Ja, det är det.
Mm. Och det är ju fantastiskt. Att så var det inte på det gamla biblioteket, vad jag minns. Nej.
Vet ni hur många som har varit där?
Nej.
106 000.
Jag tror att det var 50 000 de första dagarna.
Ja, jo, det var ju så.
Men det, apropå, förlåt, det här med ungdomar, det började, för jag satt ju kultur- och fritidsnämnden och då hade vi möteslokal högst upp där. Och jag märkte det var otroligt mycket ungdomar, men killar.
Killar.
Det är bra.
Vintern, bra. De gick in och drack vatten, slängde muggarna på golvet, stampa omkring, prata högt och tjoa och kimma. Så att det är inte bara utav godo och allting.
Det är en utmaning.
Det är en utmaning, ja. Återigen en utmaning.
Tänk om de får en bok i händerna.
Ja, men fan.
Och vi kan ju börja läsa. Oj, fantastiskt.
Kanske Tintin.
Man kan börja där.
Ja, men Zlatan. Ja. Inte att förglömma.
Nej, absolut inte.
Ja, men lite spännande även där och se vad det ska bli av för småningom.
Absolut.
Jag ser fram emot den här altanen där man kan sitta och titta ut över gamla Gävle.
Men annan sak, de får inte släppa fram bilarna igen. Det kan gå som det är nu. Alltså man får fixa till det lite grann bara. Att bussarna kan få köra det på något sätt.
Men, och jag såg nu i lördags när vi gick förbi och visade lokalen för en stockholmare faktiskt. Ja. Jag hade inte sett förut att det är tre trappor ner mot parken. Mm. Och där i vårsolen det kommer bli jättefint. Så det är inte bara på den sidan.
Nej, det kommer bli jättebra.
Ja. Det kommer bli bra.
Men det kommer ta ett par år innan allt är klart.
Ja.
Oh, ja.
Hur många år har vi inte kämpat för det? 30 år.
Petra manade till en viss tålamod. Okej, kära vänner. Vi kommer att återkomma till ett och annat av de här samtalsämnena även framledes. Tack, säger till speciellt till dig, Kiki, som hoppar in med kort varsel här.
Och så får vi önska Kerstin god bättring.
Ja, och inte bara Kerstin, det är många nu. De har fallit som käglor. Det är en sån här februari, vad kallas det?
Vabrari-period.
Ja.
Det var vi 80-plussare som håller ut alltså.
Ja.
Jag har några år kvar.
80-plussare,
ja. Tack ska ni ha. Nu ska vi lyssna på ett Gävleband, Refreshments.
We only met once, but once was all it took for her to get me truly hooked. It was love at first sight, a flash in the night, and now my life is like a story. Something about chemistry and such.
Vi tonar ut Refreshments med Miss You, Miss Belinda och ägnar de sista minuterna åt att tala om vad händer nästa vecka. Gunny Jonsson har tagit plats här.
Ja, och jag börjar med träffpunkterna. Och då är det Kaplansgatan idag. Mellan 1 och 3 kan man prova på att resa med sån här virtuell resegrej som man sätter över ögonen. Och så från och med imorgon, onsdag, till den 27/2 så har man loppis och bytardagar där på Kaplansgatan. Och på torsdag, då går man till Pictures 17:00 tillsammans med Brunnsgatan. Och på Brunnsgatan så har man på fredag IT-hjälp mellan 10 och 12. Och sen så vad som händer i Gävle i övrigt är pugg. Det brukar du gå på, va?
Då, ja.
Ja, de backa inte in i framtiden är det någonting som är rubriken. Mm. Och Polhemskolan 13:15. Sen pratar Rickard Tellström om måltid på Länsmuseet 19:00. Det är också onsdag. Och på torsdag 20/2, då är det Rullande pennan med skådespelare Marie Schönblom på Skottes musikteater 18:00. Och på Agnes, då är det Den gröna omställningen 19:00. Det är också på torsdag. En minut. Ja. Vi kan sluta där.
Vi pratade lite grann om vad som hände på Agnes här tidigare när Peter Jonsson var här på besök. Mm. Jag kan bara säga om Ingrids program, Ingrid Karlsson, programledare nästa vecka. Hon pratar om råttplågan. Nu tror jag hon är nere hos Anticimex. Och dessutom så ska hon träffa representanterna för Träffpunkt Nygatan. En sån där samtalstillfälle för ensamma och isolerade. Nu, minsann, har vi bara några sekunder kvar. Och då säger jag, Sven Johansson och Thomas Bostedt, säger tack för idag. Och Gunny Jonsson, även så, nickar instämmande. Och så säger vi, hörs nästa vecka.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.